الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشت أتويام كتاب رياض الصالحين آه الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى وفي آل فتفران كابتلة أم صافرتين سم آل في بيودنا الإسلام كتاب المنهيات Och vi talade i förra lektionen sist om förbudet om att kolla på det motsatta könet med lust. Och författaren säger nu kapitel 291, förbudet att vara ensam med en ajnabiya, det vill säga en kvinna som man inte är besläktad med eller en kvinna man får gifta sig med. Och vice versa, kvinnan då inte får vara ensam med en man av samma natur. Och där nämns det då en ayah och några hadither. Och författaren börjar med versen i surat al-Ahzab där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ Att om ni frågar kvinnorna om någonting så frågar de bakom ett skynke. Och det här, den här versen handlar först och främst om profetens fruar alayhi salam. I början av islam så fick man tilltala dem och hijab hade inte uppenbarats och så vidare. Tills Umar radiallahu anhu påpekade att det skulle vara bättre om kvinnorna täckte sig. Och då uppenbarade Allah versen om el-hijab. Och även dessa verser. Och då nämns då här att om en person kommer till profetens familj, alaihissalam, hans fru, och vill fråga någonting. Kanske en religiös fråga eller liknande. Och det här är helt klart männen. Så ska de inte fråga dem direkt i ansiktet. Utan det ska vara ett skynke eller någonting mellan dem. Och det här är någonting som är renare för deras hjärta. Ja. Och han nämner också hadith Uqba ibn Amr radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Jag varnar er för att gå in hos kvinnorna. Och då så sa en man från al-Ansar men vad säger du om al-hamu? Och då så sa han al-hamu al-maut. Muttafaqun alayh. Jag förbjuder er från att gå in till kvinnorna. Alltså att en man går in hos en hem till en kvinna som är ensam. Och då så säger en man, men vad säger du om al-hamu? Och al-hamu, det är kvinnans mans släkting. Och det är vanligaste bror till exempel. En kvinna är gift med en man, hennes bror. Får han gå in i lägenheten när mannen inte är hemma? Kvinnan är ensam hemma. Får då mannens bror gå in i lägenheten och vara själv med hans brors fru? Får han det? Nej, baserat på denna hadith, nej. Och profeten alaihissalam markerade starkt med att säga Alhamul maut, det är död. Det är slutet. Och varför sa han så markerande här just Alhamul maut? Varför är det värre? För att det är ganska ovanligt att en kvinna bara släpper in vem som helst i sitt hem. Någon som hon inte känner. Eller hur? Det sker inte. Men här är det väldigt vanligt. I många kulturer, speciellt idag också. Att om någon är gift, så han är släkt. Han är välkommen in, han kommer och går som han vill. Och ibland de kanske till och med inte ens har hijab eller liknande. Om man tänker, men det är min mans bror. Alltså, vad ska hända? Och när man börjar ta lätt på det och så vidare så kan det leda till att de skulle falla in i någonting förbjudet. Och det här kommer ju ha katastrofala konsekvenser. Om en kvinna skulle göra någonting haram med hennes mans bror, det skulle splittra hela familjen och släkten och leda till kaos i resten av livet. Så därför är det inte heller då tillåtet, även om det skulle vara mannens bror eller farbror eller kusin eller liknande, att de då är ensamma i en lägenhet. Och det är också någonting som man kanske säger att man, ingenting händer, vad då ska vi göra haram? Det är klart vi fruktar Allah azza wa jal. Men wallah, shaitan kan komma emellan. Han kommer inte första veckan, han kanske kommer efter några månader, efter några år. Och inte bara det, det kan också vara att shaitan kommer och viskar till folk. Kolla, den här kvinnan, en massa folk går in till henne. Allah alam vad de gör hemma och så vidare. Så får folk massa konstiga tankar. Och sen går massa rykten och så vidare. Att stänga den här dörren, kallas. En kvinna är inte själv. Och en man är inte själv. Men en främmande kvinna. bakom låsta dörrar. Utan man ska alltid ha en tredje person med. Annars så kommer shaitan att vara den tredje parten som har nämnts i hadithen. Nah. Och det sades specifikt i nästkommande hadith, hadith ibn Abbas radiyallahu anhu, att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "La yakhluwanna ahadakum bi imra'atin illa ma'aha aw illa ma'adi mahram." Att en person får inte vara ensam med en kvinna utan att hon har med sig sin mahram. Och denna hadith är Bukhari Muslim. Kommer ni ihåg det här begreppet, det kallas för al-khalwa? Att vara ensam med det motsatta könet, yani bakom stängda dörrar, ingen ser in och hör vad man gör och så vidare. Förutom med en mahram. Och denna hadith bevisar, ni kan komma fram, det finns bort det. Denna hadith bevisar att det är tillåtet med en mahram. Att till exempel kvinnans mans bror eller kusin eller farbror kommer dit tillsammans med hennes man eller liknande. Och att hon då är täckt, att då är det tillåtet. Men just det här att de inte ska vara själva. Och det nämns också i detta kapitel hadith Buraida radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att de stridande muslimernas kvinnor, mujahidin, de som är ute i den muslimska armén, deras kvinnor är lika förbjudna för de som är kvar i staden som deras mödrar, som deras egna mödrar. Och om en person från de som stannat kvar blivit anförtrodd att ta hand om en stridande persons familj och sen bedrar honom med hans fru, så kommer Allah att ställa denna person på domedagen och soldaten kommer att få ta hur mycket hasanat han vill från personen tills han är nöjd. Hur mycket? Och så vände han sig mot sahaba och så sa han: "Hur mycket tror ni han kommer att ta?" Och denna hadith finns i Muslim. Yani, att hjälpa en kvinna som är själv och behöver hjälp är en bra gärning. Och att handla åt henne, skjutsa barnen till sjukhus eller skolan eller någonting. Mannen är inte där, han är bortrest. Och här var det då som det var ofta förr i tiden, att de som var bortresta länge var de som hade anslutit sig till en armé och var ute och krigade kanske flera månader. Och samhället såg ju inte ut som det gör idag, utan kvinnorna var väldigt beroende av männen och deras försörjning. Så en man kanske säger: "Kan du se efter min familj?" Då har han ett ansvar. Han har förlitat sin familj på den här mannen. Så att den här mannen då går och bedrar honom och är otrogen med hans fru, ibland de grövsta av synder. Så pass att det är värre, eller som att han är otrogen med sin egen mamma. Det är den här liknelsen, att det är strikt haram, absolut. Ni är noll som helst tolerans här. Och att den här personen som straff på domedagen kommer att stå inför den andra personen och han kommer att få ta hur mycket hasanat han vill. Tills han är nöjd. Och så sa profeten alaihissalam: "Hur mycket tror ni han kommer ta? Tror ni han kommer lämna någonting på domedagen? När alla är i behov av varenda liten hasanat. Ja, han kommer att rensa hans hasanat på domedagen." Och denna hadith bevisar också att zina, otukt, att ha utomäktenskapliga förhållanden, är inte av samma kaliber. Det finns zina som är värre än zina. Och därför har det nämnts i hadithen att göra zina med sin grannes fru är värre än att göra zina med en främmande kvinna. Och här att göra zina med en soldats fru är värre än att göra zina med en annan kvinna. Och så vidare. Så att det varierar och det beror på. Men i alla fall, det är bland de värsta och fulaste av synder som muslimer ska hålla sig borta från. Nästa kapitel, förbudet att män efterliknar kvinnor och att kvinnor efterliknar män. I deras kläder, i deras haraka och liknande. I deras beteende och liknande. Och där berättas det från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam förbannade de män som är feminina. En som efterliknar kvinnor. Eller som är fjolliga, eller vad man ska säga på svenska. Och de kvinnor som är manliga. Ja, och han nämner liknande hadith. Och dessa hadither finns i Sahih al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat män och kvinnor olika. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَ. Allah säger i Koranen att det kvinnliga könet är inte som det manliga. Och vi har alla våra egenskaper. Kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga. Och vi beter oss olika. Vi klär oss olika, beter oss olika och talar olika. Eller hur? Och därför är det inte tillåtet att efterlikna, att göra sig till och efterlikna det motsatta könet, vare sig för man eller kvinna, så att man förlorar de här rollerna. utan man ska vara så som Allah Azza wa Jalla har skapat den. Nej. Och det nämns också i en annan hadith att profeten a.s.w. förbannade de män som klär sig med kvinnokläder och de kvinnor som klär sig med manliga kläder. Och den hadithen är berättad av Abi Dawud med en autentisk kedja. Så att man får inte heller klä sig med vad som är specifikt till kvinnor. Att en man har på sig en kvinnokläder, det får han inte ha. Och en kvinna får inte ha på sig kläder som är unika för män. Okay? Men om det är till exempel så här unisex, att det är en t-shirt. Både män och kvinnor har en t-shirt. Låt oss säga att den passar både män och kvinnor. Då faller det inte in under detta förbud. Men om det finns byxor eller liksom kjol som är specifik för kvinnor, vilket kjolar är, så ska män inte ha det. Finns någon slags kostym eller någonting som är specifikt för män, då ska kvinnor inte ha det. Utan varje kön klär sig med de kläder som är lämpade för just deras kön. Nej. Och sen nämner författaren en hadith som subhanallah, den är väldigt mäktig. Och det är en hadith som också berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: det finns två sorters människor från eldens folk som jag inte har fått se. Ja, ni har sett folket som ska till helvete. Men det finns två sorters folk som ska till elden som jag fortfarande inte har sett. Ett av dem är ett folk som har med sig piskor eller batonger som liknar svansen på en ko, som de slår folk med. Och kvinnor som är påklädda fast avklädda. Ma'ilat, mumilatun ma'ilat. De är en avvikande och får andra att avvika. Deras huvud ser ut som pucken på en kamel. De kommer inte, dessa två, att träda in i paradiset och inte heller känna dess doft, trots att dess doft kan kännas på avståndet av si och så, yani så många år. Och denna hadith finns i Muslim. Här nämner Rasulullah alaihi salatu wassalam i denna hadith två av domedagens tecken. Två folk som inte fanns på hans tid. På hans tid var folk rena, de var religiösa. Och de här dåliga egenskaperna fanns inte på hans tid. Och att de här människorna är från helvetets folk. Taib. Och att han fortfarande inte hade sett dem. Han hade fått sett vissa människor som skulle till helvetet. Men de här två människorna, eller sorterna av folk, hade han inte fått se. Och vilka är de här två sorterna? Den första är folk som har med sig piskor eller batonger. Och det har nämnts i andra hadither att de är shurat. Som poliser eller militärpoliser. Som jobbar åt al-umara, som jobbar åt makthavare. Och går och slår folk. Och då säger de lärda att det är många hadither att tyder i sin helhet på att det kommer att komma en tid med orättvisa makthavare. Tyranner, diktaturer som förtrycker folket. Och för att förtrycka folket som är så missnöjda så måste de ha massor med poliser och militärer som går och slår folk. För att inte, eller för att hålla tillbaka uppror och liknande saker. Inte för att uppror hör hemma i islam, men att de yani sätter folk på plats igen. Genom tortyr, genom slag, genom att de fängslar dem och liknande. Och det här är någonting som subhanallah ulema nämner har hänt. Att det har kommit orättvisa människor, orättvisa ledare som har just dessa poliser, säkerhetspoliser som går och torterar folk. Och det är väldigt sorgligt att se att det här, sådana här saker yani sker, subhanallah. Jag vet inte om ni hörde till exempel Tunisien 20 år sedan. Om du gick till moskén, du var ungdom, gick till moskén, du togs in på förhör. Och du fick böter, eller som en rapport skrevs, att du gick till moskén och bad fajr. Det var ditt brott igen. Och sen kunde du gå vidare till tortyr, fängsling och liknande saker. Yani sjuka saker. Man tvångsrakade folk, ibland slet av folk skägg och liknande saker. Yani brutala saker som inte ens går att föreställa sig. Tyvärr, i muslimska länder, subhanallah. Så de här sakerna har hänt och de sker. Orättvisa människor. Och det är också, som de lärda säger, en varning. Att vi får aldrig delta i såna här saker. Får aldrig tillhöra en sån här polis eller militär eller säkerhetstjänst som gör såna här saker. Förtrycker folket. För de här människorna hamnar vart i helvetet? Hamnar vart? I helvetet. Så det är mycket, mycket allvarligt. Wallahu a'lam. Och den andra kategorin av folk som profeten alaihissalam inte heller hade sett, det var kvinnor. Och de här kvinnorna har två eller tre beskrivningar. Okay? Den första är att de är påklädda fast avklädda. Påklädda fast avklädda. Och här nämner de lärda som Ibn Abdul Barr och andra. Yani, de har kläder, men kläder som inte täcker. Antingen genom att de är genomskinliga. Eller de är korta, de täcker inte kroppen. Eller de är tajta. Subhanallah. Och det sjuka är att när man läser förklaringen på denna hadith så nämner Ibn Kathir och Ibn Taymiyyah och det här har hänt på våran tid. De här kvinnorna har vi sett på våran tid. Jag vet inte om ni har sett bilder i muslimska länder för 100 år sedan. De var helt täckta igen. Subhanallah. Vad skulle de säga om de levde idag? Genom muslimska kvinnor som har tajta kläder, korta kläder eller genomskinliga kläder. Genomskinliga kan se mer ovanligt. Men just det här med tajta kläder på senaste år, har det inte blivit vanligt? Alla, för 10-20 år sedan, det var inte vanligt. Men nu har begreppet hijab blivit helt missuppfattat. Hijab har blivit att du har en sjal på huvudet. Och det är inte hijab. Hijab är att man täcker kroppen. Man döljer sin skönhet, sin helhet. Inte bara att du döljer håret. För i så fall, då skulle det vara hijab att du sätter på en luva på huvudet. Du har en hoodie, sätter på en luva och annars, du går ut. Och en mussa typ. Är det hijab? Nej, det är inte hijab. På något sätt alls. Jag visste det är bättre än att visa håret. Men det är inte hijab. Det är inte den hijab som Allah Azza wa Jalla har sagt att kvinnorna ska ha. Kvinnorna ska täcka sig, täcka kroppen. Hijab har 8 villkor. Och från villkoren är att de ska vara en pösiga. De ska inte visa konturerna på kvinnans kropp. De ska inte efterlikna männens kläder. De ska inte vara tajta, de ska inte vara genomskinliga. De ska inte vara utsmyckade. De ska inte dra till sig uppmärksamhet och så vidare. Men idag, tights. Tights, högklackat. Tight topp, t-shirt eller någonting. Och sen hijab och fullt med smink. Det här är inte hijab. Det är haramklädsel. Det är inte tillåtet i islam. Och det här är ingen extrem åsikt som jag har. Eller det här, om du kollar vad de lärda har sagt, vad är korrekt hijab? Så finner man att det här är ett nytt påfund. Jag har läst insändare, till och med kuffar, icke-muslimer, blir förvånade och säger, vad är det här för klädsel? Den är högklackat och tajta jeans och smink. Och, är det här hijab? Ja, till och med icke-muslimer blir förvånade. Så, och profeten alaihissalam berättade att dessa kvinnor skulle komma innan domedagen. Påklädda fast avklädda. Och sen, vissa av dem har en till egenskap. Och det är att de är mumilat ma'ilat. De är avvikande. De är avvikande från Allahs väg. Och de är ma'ilat. De uppmanar också andra kvinnor att avvika från Allahs väg. Genom att synda och överträda, bete sig dåligt, göra haram. Och de uppmanar andra kvinnor att göra samma sak. Och den tredje egenskapen, att vissa av dem har som en kamelpuckel på huvudet. Vad menas med det? Att de satt upp håret under sin hijab. Eller bara att de har tofs, de har ingen hijab. Och en tofs rakt upp på huvudet. Eller att de har lindat in fläta och håret och gjort det som en puckel, yani under hijaben som står upp, yani uppåt liksom på huvudet. Och det finns väl i vissa kulturer att de har en sån här hijab. Jag vet inte om de till och med stoppar in saker för att den ska bli stor. Ja? Och den ska sticka ut. Jag behöver inte säga vart det finns, men ni har alla sett det säkert. Det är en sån jättestor hijab. Så hur mycket hår har den här kvinnan egentligen? Men de kanske till och med fyller det med saker. Och det ser ut som en som halala kamelpuckel. Exakt som profeten sa alaihi wasallam. Och en till sak, det har nämnts i en annan riwaya på hadithen, samma hadith, att det kommer att komma en tid där de här kvinnorna släpps av på souq, marknaden. Männen kommer att skjutsa sina kvinnor på metallvagnar med sköna soffor eller sköna sitsar. Taib. Och här nämner ulema som Sheikh Albani och andra att det här är en indikation på bilar. Att profeten Muhammad alaihi wasallam för 1440 år sedan berättade att det kommer att komma en tid där folk kör bilar. För hur skulle han annars för 1400 år sedan beskriva en bil? Ordet motor fanns inte, eller hur? Så han nämnde ju så här suruj och just de här, det finns flera ord som tyder på just vagnar med av metall och med de här sköna liksom sitsarna som soffsitsande liksom. Och att de männen kör sina kvinnor till sop, vilket då kan vara en mal, de här som de gör i många länder i Khalid. Och att kvinnorna ser ut på det här sättet. Och det är också någonting som subhanallah man kan se idag. Och det är också en alama min alamat i nubuwa. Ett bevis på att profeten Muhammad a.s. var en sann profet. Hur kunde han annars berätta för 1400 år sedan att det skulle komma bilar? Och att de som kör bilarna, som är lyxiga och de sitter skönt, kommer att ha kvinnor som ser ut på det här sättet. Subhanallah. Och det är också en varning till männen och till systrarna. Systrarna att inte klä sig på ett förbjudet sätt. För att det här är någonting som Allah azza wa jalla inte är nöjd med. De här kvinnorna kommer inte känna doften av paradiset. De är förbannade. Det är allvarligt. Och att männen inte heller kompromissar och tycker att det är okej. Utan man försöker alltid att kvinnan ska ha den korrekta klädseln. Precis som mannen ska ha den korrekta klädseln. Det finns också klädkoder för mannen. Kvinnan har också klädkoder som man måste följa. Och tyvärr har det idag blivit vanligt med tabarruj. Just det här att man går ut utan hijab, man visar upp sig. Och inte bara att man visar upp sig på gatan. Nu har det blivit det här med sociala medier och man ska lägga upp bilder på sig själv. Utan hijab, med tajta kläder och liknande. Det är inte tillåtet i Islam. Subhanallah. Och vissa frågar liksom, men vad ska jag göra? Jag har inte hijab. Minns varför du skapades. Allah azza wa jalla skapade dig i detta liv med ett syfte. Syftet är att du ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وبيدركنا بالله سبحانه وتعالى دركنا att lyda Allah. Om Allah säger till kvinnan du ska ha hijab, då är det en dyrkan för kvinnan att ha hijab, och det är en olydnad till kvinnan att inte ha hijab. Om Allah säger till oss män att göra någonting och vi gör det, då är det dyrkan. Gör vi inte det, då är det olydnad till Allah subhanahu wataala. Så vi har alla olika prövningar, vi har alla olika tester. Det kan vara kvinnans test och vi har också våra tester. Och har kvinnan korrekt klädsel, får hon inshallah till Allahs välbehag och inshallah Allahs paradis. Så att jätteviktigt att man inte är från de här människorna som profeten a.s. varnade för. Och att man inte heller kommer med det här idiotiska argumentet, men alla andra gör det. Har ni hört det? Så varför har du byxor? Men alla andra har det. Varför har du inte jilbab? Men ingen har det. Och så vidare. Man ska sluta vara den här som alltid vänder kappan efter vinden och gör vad alla andra gör. Du ska göra vad som är rätt även om du är själv på jorden. Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim a.s. han var en umma. Han var den enda muslimen på hela jorden enligt vissa mufassirin. Brydde han sig om vad folk tyckte? Sa han, jag ska följa majoriteten av folk. Jag kan inte vara själv. Jag ska sluta göra da'wa. Nej. Du ska stå emot. Islam började främmande. Islam kommer att bli främmande innan domedagen. Bara för att det här är det som är nytt. Det här är det som alla gör. Betyder inte att det är korrekt. Utan du måste alltid gå tillbaka till källan och kolla vad är korrekt enligt islam, vad är korrekt enligt Koranen och sunnan. Inte vad folk tycker och vad folk säger och folks åsikter. Utan vad är den korrekta klädseln enligt islam? Vad är det Allah vill av mig? Och rätta sig efter det. Hänger ni med? Så att man inte kör den här att man är en wannabe, man hänger med, man är en person som inte har någon självkänsla, man är svag, man bara följer det som alla andra gör. Nej, du ska stå emot och du får kämpa. Och livet är inte alltid lätt. Det kan vara svårt att sätta på sig kanske korrekt klädsel. Vad ska folk säga första dagen i skolan? Vad ska folk säga på jobbet? Vad ska föräldrarna säga? Men det är en smäll man får ta helt enkelt. Så är det. Samma sak för männen. Ska han släppa skägget? Ska han ta upp byxorna? Ska han sluta ha tajta kläder? Ska han sluta ha örhängen? Jag vet inte vad. Det är en smäll han får ta. Låt folk säga vad de vill. Låt folk bli arga. Låt folk koka. Låt dem sparka dig från jobbet. Alltså, jag söker allas välbehag. Jag söker inte folks välbehag. Att man har den här inställningen hela tiden. Nästa kapitel. Kapitlet förbjudet att efterlikna shaitan och kuffar. Och där berättas det från Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: ät inte med vänsterhanden, för sannoliken så äter shaitan med vänsterhanden. Berättad av muslim. Och i den andra hadithen, ingen av er ska äta med vänster hand och inte heller dricka med vänster hand, för sannoliken så äter och dricker shaitan med sin vänstra hand. Berättat av muslim. Här är också en sak relaterad till klädsel, det yttre. Och det är att vi som muslimer inte ska efterlikna shaitan. Shaitan är vår största fiende, eller hur? Inna shaitan alakum adu fattakhiduhu aduwa. Shaitan är vår fiende. Hur kan vi vilja efterlikna vår fiende? Han är den som hatar oss mest av allt. Han är den som vill kasta oss i helvetet. Vi är beordrade att trotsa honom. Och inte beordrade att efterlikna honom. Kommer ni ihåg, vi nämnde i tidigare lektion att det är förbjudet att ta tillbaka en gåva. du ger bort någonting och tar tillbaka det. Att det här är liknelsen med en hund som kräks och sen äter upp sina spyor. Och så sa profeten alaihissalam, muslimen har ingen dålig liknelse eller dålig jämförelse. En muslim ska inte jämföras med onda och dåliga saker. Så en muslim ska inte efterlikna shaitan, djävulen. Han ska inte ta igen shaitans efterliknande. Och shaitan gör vissa saker som är unikt för honom. Han gör alltid så. Och från de här sakerna är att han äter och dricker med vänsterhanden. Och då så sa profeten alaihissalam att vi ska inte efterlikna honom och äta och dricka med vänsterhanden. Utan vi ska äta och dricka med högerhanden. Och det lades till en hadith och han ger och tar med vänsterhanden. Så ge och ta med högerhanden. Och ni vet ju alla att profeten alaihissalam brukade typ ära högerhanden. Han använde högerhanden till goda syften, goda ändamål. Han började med höger med goda saker. Och vänster använde han för att avlägsna det som är orent. Som går på toalettbesök och liknande. Som man särskiljer här. Vänster till det orena och höger till det rena. Så muslimen får inte utan legitim orsak äta med höger hand eller dricka med höger hand. Men om du till exempel då brytit höger hand, får du då äta med vänster hand? Ja, det blir ett undantag. Det är helt okej. Får man äta med båda händerna är en fråga. Du har till exempel en stor hamburgare, shish kebab eller någonting. Får du då äta det med båda händerna? Ja, det får du. Du håller det med båda händerna. Ta in den här då. Hålla hamburgare med höger handen och Coca-Cola med vänster handen. Nej. Precis. Utan du håller maten med höger. När du vill dricka, du sätter ner den och dricker med höger. Precis. Accent. Men då kommer vi till en fråga. Är det haram eller makruh att äta med vänster handen och dricka med vänster handen? Precis. Ja. Det kan vara ett svar att sahaba ställde inte sådana frågor. De avstod från att äta med höger handen. För att äta med vänster handen och dricka med vänster handen. Men rent teoretiskt, om någon äter med vänster handen kan vi säga till honom, bror, det här är haram. Ittaqillah. Eller är bestämmelsen att det är makruh? Vissa ulema säger att det är ogillat. Men Allah alam, profeten alaihissalam nämner här att vi ska inte göra det för att vi ska inte efterlikna shaitan. Det är al-illa, det är själva orsaken till förbudet är att inte efterlikna shaitan. Och att efterlikna shaitan är inte tillåtet i islam. Vilket då tyder på att det inte är tillåtet. Det är haram igen. Och ett annat bevis som också används på att man inte ska äta och dricka med vänster är att en gång så åt en man med profeten alaihissalam och den här mannen åt med vänster. Och då så sa profeten alaihissalam, ät med höger. Och då så sa mannen, jag kan inte. Och då så sa profeten, och så sa sahaba att det var högmod som hindrade honom. Och då så sa profeten alaihissalam, du kommer heller aldrig kunna. Han sa, ät med höger, han sa, jag kan inte. Och då så sa han, du kommer inte heller kunna i framtiden. Och han sa, direkt på plats blev mannens högra hand förlamad. En som ett straff för att han trotsade profeten alaihissalam. Och tror ni en man blir straffad på det här sättet för att han gjorde någonting ogillat? Nej, han gjorde någonting haram, annars kan han inte få ett sådant grovt straff. Så grunden är då att man äter med höger hand så länge man kan. Och även att man lär barnen detta. Profeten alaihissalam brukade säga ja volam, semmilla, pojke. Säg bismillah och ät med höger och ät från den maten som är närmast. Så att man också lär barnen det här. Inte som vissa föräldrar säger att han är liten. En barn gör vad de vill. Halal, haram spelar ingen roll. Lär barnen islamisk etik och moral. Lär barnen hur de ska bete sig som muslimer. Även barn ska äta med höger handen. Så att de växer upp med den här vanan. Att alltid äta med höger, men äter inte med vänster. Och också den här sunnan som många inte känner till. Att ge och ta med höger. Vet när du är i affären, du ger en hundring. Ge med höger. Du tar pengar, ta med höger. Okej? Okay? Det nämndes också här en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att al-Yahud wal-Nasara, alltså Ahlul Kitab, färgar inte sitt hår. Så trotsa dem, eller gör motsats till dem. Och denna hadith finns Bukhari muslim. Yani, att när man blir äldre och får grått hår så är det sunna att färga håret. Att färga håret med henna eller någonting annat. Både för män och kvinnor. Så länge man undviker svart, vilket kommer att nämnas i kommande kapitel. Men att det är sunna att färga håret om man har fått grått hår. För det här är någonting som Ahlul Kitab inte gör. Och de här haditherna visar på vad att vi muslimer ska vara unika. Vi ska särskilja oss. Vissa saker som visar att vi är muslimer. Ja, ni som hijab till exempel. En av visheterna bakom hijab, Allah säger för att hon ska kännas igen. Folk ser henne, vet du, hon är muslima, en muslimsk kvinna. Det är ingen kvinna vi stöter på, det är ingen kvinna vi försöker ragga på eller vissla på. Nej, en kvinna som är respekterad, kallas, vi låter henne vara. Eller hur? Kännas igen. Om du ser en man komma med stort skägg som är färgat och är lite så rödaktigt. Du vet direkt, det är en muslim, det är ingen annan. Eller hur? Det syns, hans byxor är korta och så vidare. Man ser på honom eller islam. Nästa kapitel, förbudet för män och kvinnor att färga håret svart. Och där berättas det att man, Amul Fett, dagen då man erövrade Mekka, så hämtade man Abu Bakrs far, Ibn Abi Quhafa. Och han var så gammal att hans hår var helt kritvitt. Och hans skägg var helt kritvitt. Och då så sa profeten alaihissalam, färga håret men undvik svart. Färga håret men undvik svart. Och denna hadith finns i muslim. Och den bevisar också att det är rekommenderat att färga håret. Så länge man undviker svart. Och då kommer en fråga. Gäller det både för män och kvinnor? För han tilltalade här en man. Och svaret är ja. Bestämmelsen är generell. För han nämnde också en annan hadith att det kommer folk innan domedagen som kommer att färga håret svart. Och de kommer inte få känna doften av paradiset. Med andra dåliga egenskaper de har. Men just dessa hadither tillsammans tyder på att man inte får färga håret svart. Och det spelar ingen roll vilken färg det är. Vissa tänker jag får inte färga håret svart med syntetisk färg. Men jag får färga det svart med henna. För henna är sunna. Eller? Det spelar ingen roll vad färgen heter. Och det spelar ingen roll om det står mörkblå eller mörkbrun. Och i slutändan blir det svart. Om resultatet är svart, då är det haram. Okej? Okay? Men alla andra färger är ju tillåtna. Ljusbrun, mörkbrun, ljusare och så vidare. Men man då undviker svart. En annan fråga som är relevant för kanske tjejer. Vi nämnde att man får färga håret, det sunna färga håret när man får grått hår. Men får även unga tjejer till exempel bleka håret och färga håret, hårslingor och liknande för att göra sig fina för dem? De har inte grått hår. Får de det? Ja, det får de. Det är tillåtet. Inshallah. Tayyib. Nästa kapitel. Förbudet av al-qaza. Al-qaza, att man rakar en del av huvudet och inte resten. Och tillåtelsen att raka hela håret eller allt av håret för männen men inte för kvinnor. Och där berättas det från Ibn Umar radiyallahu anhuma att profeten alaihissalam förbjöd från al-qaza. Han förbjöd al-qaza. Och han såg en gång också en pojke, man hade rakat bort lite av hans hår och lämnat lite hår. Och han förbjöd från detta. Och han sa, raka allt eller lämna allt. Och den hadithen är också sahih. Vad är qaza för någonting? Det är en frisyr där man rakar en del av håret, alltså slätrakar, och lämnar en del av håret. Det kan vara till exempel som en munk. Har du sett munkar förr i tiden? De rakar liksom mitten på huvudet här uppe. Eller kineser förr i tiden, de här kung fu, har ni sett? De har rakar första delen av huvudet, så har de en tofs här bak. Det är qaza. Eller liknande, punkare. Han har en tuppkam och så har han rakat kanterna. Och liknande. Det här är haram i islam. Det är inte tillåtet. Al-qaza är inte tillåtet. Och då så sa ju då profeten alaihissalam att antingen rakar man allt eller så lämnar man allt. Man får raka. Man får raka sig. Man får vara slätt rakad hela håret. Eller så lämnar man allt. Eller man klipper jämnt. Men man rakar inte en del av håret och lämnar en del av håret. En jättevanlig fråga som då kommer, får man fejda? Ja, får man fejda? Alla, vissa bröder frågade ulema i Medina. Och för någon som inte vet, det är att du till exempel här har storlek 1 och där storlek 2 och där storlek 3. Jag har lite olika längd. Och vad jag förstod så är det tillåtet, för det är inte att raka, det är inte att slät raka. Wallah alam. Och också en till sak här, och det är att kvinnor inte får raka håret. Och han nämner här en hadith att profeten alaihissalam förbjöd att kvinnor rakar sitt hår. Och en annan hadith, laysa 'ala an-nisa' i tahliq. Kvinnor får inte raka sitt hår. Så kvinnor rakar inte håret. Ni vet till exempel hajj. Är det rekommenderat i hajj och umra att män rakar håret. Och de får, mashallah, en belöning och blir förlåten för en synd för varje hårstrå som ramlar av. Och profeten alaihissalam gjorde dua för de män som rakar håret 3 gånger. Och sen dua en gång för de som klipper eller toppar håret. Men kvinnor i hajj och umra, de klipper bara en unmule. De klipper bara gärna en fingertopp. Typ 1 centimeter, 1,5 centimeter. Toppar håret. Och rakar inte håret. Så kvinnor får inte raka håret. Förutom om det är undantag. Att till exempel kvinnan behöver operera sig. Eller någon annan hudsjukdom eller liknande. Då är det en annan femma. Men att hon gör det som en frisyr är inte okej. Man brukar också nämna att kvinnans skönhet är i håret. Så kvinnor får inte raka sig. Nästa kapitel. Förbudet att använda löshår. Att tatuera sig. Och att fixa sina tänder. Och jag ska nämna vad som menas med det sen. Och där nämner författaren Allah subhanahu wa ta'alas uttalande. Att shaitan säger. Shaitan säger till Allah den dagen han blev utvisad från himlen. Han säger till Allah flera saker vad han ska göra med människorna. Och en av de sakerna som han säger, wala amurannahum fala yughayyirunna khalq Allah. Och jag ska beordra dem eller lura dem så pass mycket att de ändrar på din skapelse. Men ett av Satans mål är att han vill ändra på människornas, på Allahs skapelse, människornas utseende och ändra på Allahs skapelse. Och det här sa ju också profeten alaihissalam att Allah azza wa jalla skapade sina tjänare hunafa. Allah skapade sina tjänare som monoteister. Och sedan så kom shayatin och drog dem bort från den rätta vägen och förbjöd för dem saker som Allah azza wa jalla hade tillåtit. Så shaitan har ett mål att vilseleda människan och att vanställa människan. Att få människan att ändra på Allahs vackra skapelse. Allah skapade oss fi ahsani taqwim, den vackraste av skepnad och skapelse. Men idag, subhanallah, du ser vissa bilder på sociala medier. Har ni sett de här som har tatuerat sig ut som shaitan och grejer? Ja, har ni sett? De har gjort huggtänder och horn i pannan och jag vet inte vad. Öronen är knappt kvar. Och Allah säger, det är vackert, du gör dig själv till en audubillah. Subhanallah. Är ni shaitan ordagrant? Det är sjukt, hur shaitan lurar vissa människor. Tatuera sig i ansiktet och förstör. Hela livet är förstört. Vad är det här för någonting? Vissa plastikoperationer, folk ser ut som monster. Subhanallah. Trots att de var fina innan. Så shaitan lurar folk. Vad är då bevisen på dessa saker? Det berättas från Esma radiallahu anhuma att en kvinna frågade profeten alaihissalam om hennes dotter som började tappa hår på grund av en sjukdom. Om hon fick använda löshår till dottern. Och då så sa profeten alaihissalam, Allahs förbannelse är på den kvinnan som använder löshår och den som sätter på det. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så det är inte tillåtet i islam för kvinnor att använda löshår. Och det är också tyvärr någonting som har blivit vanligt idag. Att vissa kvinnor vill ändra frisyr som kläder. Yani, ena veckan kort hår, andra veckan långt hår, ena veckan lockigt hår, nästa veckan platt hår och så vidare. Med fake hår. Och det är inte tillåtet att man då använder löshår. Ni vet, jag har sett de affärerna som säljer löshår. De säljer plast och löshår och hästhår, jag vet inte vad. Så det är inte tillåtet att använda det här håret. Det är haram. Baserat på dessa hadifer. Muawiya predikade en gång och tog, han hade som hår i handen som någon hade haft som löshår. Och då säger Muawiya, ja ahlil Medina, och folket av Medina, vad är era ulema, vad är era lärda? Jag hörde profeten a.s. förbjuda från detta. Och han nämnde att det här var en av de första av sakerna som fick Ben Israel att halka. Då deras kvinnor använde såna här saker. Och den hadith finns också i Bukhari muslim. Så finner vi att Muawiya radiyallahu anhu, som var khalifa, fördömde att det här var något som folk gjorde, de hade löst hår. Och han sa här en viktig sak. Ja, ahlul Medina, vart är era ulema? Vart är era lärda? Och det här bevisar vad? Att de lärdas skyldighet är att klargöra för folket vad som är halal och haram. De lärda får inte vara tysta och likgiltiga. Utan de måste klargöra och tydliggöra för folket vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. För om de lärda är tysta, tror ni då att de okunniga kommer att gå och prata? Nej. Utan det är först och främst de lärdas uppgift. Så om de lärda är tysta så kommer sanningen att glömmas bort. Och folk kommer att börja göra haram ovetande. Och kanske till och med tro att det är tillåtet. Och då de lärda är tysta så tänker också de som syndar att det här är okej. För annars så skulle de lärda ha fördömt det. Eller hur? Så det är viktigt att de som har kunskap i islam fördömer yani felaktiga saker i samhället. Upplyser folk om vad som är halal och vad som är haram. Och han nämner också hadithen av Ibn Umar radiyallahu anhuma, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam förbannade kvinnan som har löshår, hon som sätter på det, och den som tatuerar sig och den som låter sig tatueras. Och denna hadith finns i Bukhari muslim. Här finner vi tillägget att det är haram att tatuera sig. Och här nämndes Allahs förbannelse på den som tatuerar sig. Det tyder på vad? Att det är en liten eller stor synd? Stor synd, precis. Och tyvärr att tatuera sig är också något som har blivit jättevanligt idag. Jag till och med hörde något program att för inte länge sedan det var typ så här kriminella som tatuerade sig, det var sjömän som tatuerade sig och liknande. Men idag det har blivit jättevanligt att folk tatuerar sig, alltså vem som helst tatuerar sig. Och det är också en sån här, ett mode som vi muslimer inte ska haka på. Spelar ingen roll om alla gör det. Spelar ingen roll om någon har en fin tatuering, du får inte göra det. Det är haram i islam att tatuera sig. Det är inte tillåtet. Och det är att ändra på Allahs skapelse. Så man får absolut inte tatuera sig i islam. Tayyib, det här är en fråga där det finns olika åsikter. Är det jag sitter och säger någon så här extrem eller hård åsikt? Och det finns en mjukare, schysstare åsikt. Är det så? Nej. Utan det här är haram. Var finns hadithen? Bukhari muslim. Råder någon tvivel över hadithen? Det är det mest autentiska som finns i islam. Muttafaqun alayhi. Vi säger att det finns både Bukhari muslim. Alla sådana hadithar är en hujja qat'iyya. Det är en tydligt bevis. Det råder inget snack om saken. Så har man, eller man får då inte tatuera sig. Vare sig man eller kvinna. Vare sig stor eller liten tatuering. Det är inte tillåtet. Okej? Men då kommer vi till en fråga som är jätteviktig. Vad händer då med de som tatuerat sig innan de visste? Vissa kanske var kuffar. Vissa kanske inte var praktiserande i jahiliya. Och de tatuerade sig. Och jag vet folk här inne som har tatueringar. Vad gör då de? Vad gör de bröderna eller systrar som har tatueringar från innan? Har de synd på sig för det första? Det är första frågan. Är de förbannade? Nej. De visste inte bättre eller de var inte ens muslim. Så det de gjorde innan islam. Islam trodde bort allt som sker efter att man blivit muslim. Det är första utgångspunkten. Att de har ingen synd på sig. Fråga nummer två. Måste de ta bort tatueringen? Ja. Vissa lärda har sagt att om det är enkelt, smärtfritt och inte så kostsamt så får de ta bort det. De ska ta bort det. Men om det är mycket, det är smärtsamt och det är kostsamt och så vidare så behöver de inte ta bort dem. De är ursäktade, de har kvar dem. För jag vet vissa de har på bröstet, de har hela armarna fulla med tatueringar på ryggen. Det går inte att ta bort dem. Det kommer att kosta jättemycket pengar och det är smärtsamt och så vidare. Låt dem vara. Och kanske man kan säga här också, förutom om det är någonting haram. Alltså att person har till exempel en bild på shaitan på axeln. Eller låt han ta bort just den delen av tatueringen. Eller ett stort kors. Eller liknande. Eller så här ganjablad eller någonting. Eller han får ta bort det. Det är inte passande för muslim att ha sådana saker. Inshallah. Men annars, alhamdulillah. Islam är enkelt. Man behöver inte ta bort dem. Om man gjorde dem innan man blev praktiserande. Eller även om man syndat och gjort dem. Så är ni khalas. Om det är för svårt att ta bort dem, låt dem vara. Det berättas också här från Ibn Mas'ud radiyallahu anhu att Allah subhanahu wa ta'ala förbannade kvinnan eller de som tatuerar sig och de som utför den. Och de som noppar och de som låter sig noppas. De som gör det för att vara vackra och ändra Allahs skapelse. Och då säger en kvinna till Ibn Mas'ud, det är klart jag ska förbanna de som Allah eller de som profeten förbannat alaihissalam i Allahs bok. Var finns det här i Allahs bok? Att det är haram med tatueringar, det är haram att noppa ögonbrynen. Var står det här i Koranen? Och då så säger Ibn Mas'ud, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Att det sändebudet givit er, ta emot det. Och det han har förbjudit er ifrån ska ni avstå ifrån. I den här hadith finns ett tillägg, en till sak som är förbjuden, och det är att noppa ögonbrynen för både män och kvinnor. Det är inte tillåtet att noppa ögonbrynen. Och nams, det korrekta är att det handlar om ögonbrynen och inte resten av kroppen. Men ögonbrynen ska man då inte noppa. Och sen nämndes då här en väldigt viktig sak. Någon kanske säger, men vadå, det står inte i Koranen. Och det här är ett jättevanligt argument som ibland till och med icke-muslimer kommer med. Det står inte i Koranen att man ska ha hijab. Till och med det står i tidningar, det står i media, och så kommer någon så här islamolog bara, men det står inte i Koranen. Jättevanligt. Okay? Och det här är som handlar från domedagens tecken. Dumma människor kommer prata och yttra sig om religionen. Folk som har noll kunskap kommer att yttra sig om religionen och de kommer att bli hörda. Okay? Så första frågan då, står det inte i Koranen att kvinnor ska ha hijab? Stämmer det? Det stämmer inte. Det står visst i Koranen. Surat al-Ahzab och surat al-Nur står att kvinnor ska ha hijab. Om man går tillbaka till tafsir på versen. Och även om det inte stod i Koranen så har vi den här versen. Att det som sändebudet givit er, ta emot det. Om profeten a.s. säger gör, ta emot det. Om han säger gör inte, ta emot det. Alltså, acceptera läget. Och det bevisar vad? Att sunna, haditherna som är autentiska, har samma position när det kommer till bestämmelse i islam som Koranen. Förstår ni? Så bara för att något inte står i Koranen betyder inte att det inte är legitimt eller att det är felaktigt. Nej. Vi har saker som inte står i Koranen men står i sunna. Och det här är vi alla överens om. Den som inte förnekar sunna, han är inte ens muslim. Du kan inte säga att jag tror bara på Koranen. Du kan inte be, du kan inte fasta, du kan inte göra hajj. De här sakerna står inte förklarade i Koranen i detalj. De står i haditherna. Man kan inte vara muslim utan att följa de autentiska haditherna. Så haditherna som är autentiska har samma hukum i bestämmelse som Koranen. Tayyib. Och sen nämndes då en till sak också i dessa hadither. Och det är det vi sa i kvinnan, hadithen här. De som ändrar på tänderna. Och det var en sak som man gjorde i jahiliya. Araberna gjorde. De ansåg att det var vackert hos kvinnan. Att hon hade en glugg mellan framtänderna. Vet, lite så här mellanrum. Det ansågs vara vackert hos dem i deras kultur. Det kanske inte anses vara vackert idag, men då gjorde det. Och då satte vissa som någon flisa eller någonting emellan för att dela på tänderna eller slipade eller liknande. Och det här var också något som då islam förbjöd. Så alla de här sakerna, tatuering, lös hår, noppa ögonbrynen, vad var det mer för någonting? Precis, de här sakerna är inte tillåtna i islam. Utan alhamdulillah, man är vacker som man är. Och idag ni ser hur många tyvärr överdriver när det kommer till skönhet. Och de håller på med sina sprutor och krämer och operationer och hit och dit. Vissa ser väldigt konstiga ut. Du är vacker som du är. Du behöver inte göra de här sakerna. Så att man undviker de här sakerna. Allah al-Mustan. Nästa kapitel, och det är väldigt kort. Det blir sista kapitlet. Och det är förbudet att noppa grått hår från skägget eller håret eller liknande. Eller att till Amrad, den som är ung, börjar att noppa sina hårstrån från skägget. Och här berättas det från Amr ibn Shu'ayb, från hans far, från hans farfar, radiyallahu anhum, att profeten a.s.w. sa: noppa inte ert gråa hår, för att det kommer vara muslimens ljus på domedagen. Och också hadithen att den som gör en gärning som inte överensstämmer med vår religion kommer att få den nekad. Vad är här förbudet? Att om du som man eller kvinna börjar få grått hår, då vill vissa dölja det. Man vill inte se gammal ut. Så de noppar håret. Alltså de sliter bort de gråa hårstråna. Vare sig det är på skägget eller från huvudet. Och det här är inte tillåtet. Jag kan inte säga att det är haram, men det är inte något som är önskvärt. Varför? För det här gråa håret är ett ljus på domedagen. Du får färger, inte ta bort det, du får färger, som vi sa. Det är helt okej. Och det här grå håret kommer vara ett ljus för dig på domedagen. Och de lärde nämner också att det är vakar, det är en respekt, tyder på mognad i detta liv. Och det är också en påminnelse. Grått hår är en påminnelse om vad? Döden, precis. Och jag är hon nadir, och vad alla säger att påminnelsen har kommit. Yani, har vi inte givit dem ett sånt långt liv där de har haft tid att rätta sig och påminnelsen har kommit? Och då säger vissa ulema i tafsir, yani, grått hår. En tankeställare att kallas. Jag börjar närma mig mitt slut. Och det är olika från människa till människa. Vissa ibland är 30 år och får grått hår, vissa är 60 och har inte grått hår. Som profeten Ali sa, han hade typ 20 gråa hårstrån och han dog när han var 63 år. Jag känner folk som är unga och har jättemycket grått hår. Så, men i alla fall, det är en påminnelse. Och en påminnelse om vad då? Att döden är nära. Att man ska skärpa sig. Så att man ska då inte noppa och ta bort det här gråa håret. Men vill man så får man färga det. Och sen så sa författaren en viktig sak här, Imam Nawawi. Att de som är unga, eller Amrad, som är typ skägglösa, i 15-16, börjar få lite fjun. Han börjar få lite så här skäggfjun. Att han inte heller får noppa de här håren. Varför? För att profeten a.s.w. har sagt till männen att de ska låta skägget växa. Och de lärde är överens om att det inte är tillåtet för män att raka sig. Okej? Och här nämner han att en sån person inte ska noppa några fjun. Vad ska vi då säga om den som är vuxen och avlägsnar hela sitt skägg? Det är inte heller tillåtet. För att som vi sa, profeten a.s.w. har beordrat männen att låta skägget växa. Han sa, trimma mustaschen och släpp skägget. Och i andra hadithen, låt skägget växa. Och han nämnde att det är från el-fitra. Yani från de naturliga egenskaperna, normen som män ska praktisera. Att de trimmar mustaschen och släpper skägget. Låter skägget växa. Och att raka skägget var någonting som folk inte kände till på arabiska halvön. Det var någonting som kom från icke-muslimerna senare. Alla hade skägg förr i tiden. Det ansågs vara en manligt. Det fanns inte på kartan att raka sig. Så han har lagt. Så att ett tips är att man låter skägget växa. Skägg är vackert, alhamdulillah. Och nu är det inte heller svårt att ha skägg. Förut det var svårt att ha skägg, för alla rakade sig. Nu till och med icke muslimer har skägg, det är mode att ha skägg, eller hur? Så att det finns ingen, du har inte svårt att få jobb för att ha skägg eller liknande. Utan det är helt okej och enkelt att ha skägg. Vi kan lämna utrymme för frågor om det finns några sådana, inshallah ta'ala, och det gör det säkert. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jätteviktig fråga här från Mixler, som jag glömde säga. Är det tillåtet att förlänga sina ögonfransar? Den fråga jag tänkte ta upp. All form av hårförlängning är förbjuden. All form av hårförlängning är förbjuden. Och det är också någonting vi ser idag. Många tjejer limmar fast de här långa fake ögonfransarna. Det är också wasl, det är också att förlänga håret. Och där tillkommer ett till problem. Och det är att det här hindrar vattnet från att nå under. Man kan inte göra korrekt wudu med dessa. Utöver att det är i grunden inte ens tillåtet. Så det var en jättebra fråga faktiskt. Ibrahim verkar ha en viktig fråga.
Man hör ofta, ursäkta bröder, en sekund bara. Man hör den här frågan hela tiden, argumentet. Det står inte i Koranen. Hur ska man svara på det? Jag hörde på jobbet.
Som jag sa. Som jag sa, om någon säger det står inte i Koranen, säger mig, vi muslimer följer Koranen och sunnan.
Okej.
Al-kitaba wal-hikma. Alla säger Koranen, al-kitaba wal-hikma. الكتاب القرآن للحكمة السنة وما أتاكم الرسول فخذوه بي مسلم توب السنة ده bara en jahil en okunnig person som fattar noll om islam som säger någonting sånt. Då får man förklara för personen att vi muslimer har något som heter sunna. Okej? Amir. Nej, bra fråga. Får man noppa mellan ögonbrynen? Vissa lärda har sagt det, att det är inte nämns. Det är inte alltså ögonfransarna precis. Nej, ögonbrynen. Precis. Det som är mellan, alltså över näsan, är inte ögonbrynen. Wallahi. Och en annan fråga som är jätteviktig här. Vi talar om att noppa hår, ta bort hår och så vidare. Får man ta bort hår på resten av kroppen? Får du till exempel, mashallah, du gymmar, du vill vara snygg, får du raka brösthåret? Om vi nu tycker att någon tycker att det är snyggt, får han göra det? Får han raka sig på bröst? Får han det? De lärde säger att det finns tre sorters hår. Hår man ska lämna, hår man ska ta bort och hår som islam inte har nämnt. Okay. Hår man ska lämna, som till exempel skägget, ska inte ta bort det. Okay. Hår man ska lämna, ögonbrynen, kvinnans hår och så vidare. Hår man ska ta bort, som könshår, hår under armarna, mustaschen. Okay. Hår som islam inte talat om, resterande hår, alltså hår på kroppen, benen, armarna och sånt, det får du göra vad du vill med. För att Allah har inte förbjudit att du tar bort det och Allah har inte heller beordrat att du ska ta bort det. Så du får göra vad du vill. Vill du raka benen, vill du, och så vidare. Det är kanske mest kvinnor som gör, men i alla fall det är en relevant faida att nämna när vi ändå talar om den här frågan.
Var det din fråga eller?
När det gäller
jättebra fråga. När man borstar tänderna, tandborste eller misvak, är det då sunnat att använda höger eller vänster? Allah, vår chef Abdel Mersen brukade säga att al-amr fihi wasi, är ni båda för det? För att det är både takrim, det är både att ära sina tänder och det är både att avlägsa något orent. Så att det är ingen så större fråga som man ska liksom diskutera. Jättebra fråga, mashallah. Vi tar den som en khitam. Får man odla hår? För det är kanske orsaken till att man har löshår, att man heter odla hår eller hårimplantat heter det, precis, accent. Ja, det får man. Det är tillåtet. Man får göra det. De lärde har sagt att det är okej. För här är en viktig sak när det kommer till skönhetsingrepp. De lärde har sagt man får inte göra skönhetsingrepp där man vill försköna någonting ytterligare som man redan har. Okej? Okay? Men man får göra skönhetsingrepp för att återställa någonting man haft. Så du har haft hår, då får du göra hårimplantat för att få tillbaka ditt hår. Och det finns fatwa om detta, att det är tillåtet. Samma sak, en person till exempel bryter näsan, det blir sned. Får han då göra en näsoperation för att återställa näsan? En skönhetsoperation för att återställa näsan? Ja, det får han. Det är tillåtet. Eller om den är, vad säger man? Vanställt. Alltså näsan skulle vara så här överdrivet lång. Han är typ med Guinness rekordbok. Han är världens längsta näsa. Får han då göra en skönhetsoperation? Ja, det får han. För den är vanställt. Förstår ni? Och det är samma sak som ögonbrynen. Om de är så här jättelånga som hänger ner över ögonen, det är klart man får avlägsna dem. Det är vanställt. Det är inte normalt. Förstår ni? Så sådana skönhetsoperationer är tillåtna. Så man får göra hårimplantat. Vi tar det som sista frågan. Nu ska vi gå till moskén. Jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.